Nu spelar jag in.
Ska kliva bort det?
Nu kör vi.
Nej, kom här, så får folk fundera på det betyder. Hej och mycket varmt välkomna till Agilpodden. Jag har ju funderat, jag har ju varit chef då sedan 2006. Jag önskar tänka hur många år det är, 11 år.
Ungefär.
Och jag har ju funderat lite på vad är det som är bra och dåligt med mitt ledarskap och vad är det som är signifikant för just mig och sådär. Och det jag ofta kommer fram till är att mod eller att våga är någon slags nyckelfaktor i mitt ledarskap. Jag ser det som en av mina största styrkor, att jag vågar prova saker, att våga göra nytt. Jag ser också det som en av de största typiska bristerna i ledarskap runt omkring mig. Alltså det saknas helt enkelt ganska mycket mod att prova saker. Det är väldigt många som naturligt gör det de gjorde igår ifall att de inte fick sidan i kritik igår. Och då känns det bekvämt och då kommer man ju heller ingen vart. Så ledarskap är att våga, det är en av mina teser.
Jag bryter in och jag håller helt och hållet med. Och jag tycker en jävligt fräsch och modern synsätt eller exempel snarare på det. Det är ju just det här Storytel, bolaget som startades för 6-7 år sedan ungefär. I alla fall det här vad jag har hört, jag har inte dunderkollat den här informationen. Men han startade Storytel, det är ju då helt enkelt en app med ljudbok så du kan lyssna i. Han köpte ju nyligen upp Nordstedts som är liksom ett bolag från 1880. Och jag menar, det kräver ju en del mod att göra det. Och det är ju ett jävligt skönt ledarskapsstil att bara gå upp och köpa ett sånt bolag. Ganska orädd och bara driva på det. Och den lokalen de har och det anrika företaget är uppköpt av liksom en appmiljö där. Det tycker jag är coolt.
Det är väldigt roligt. Ja.
Mm. Och det visar också lite vad vi är på väg, tror jag. De här många stora bolag får se upp, tror jag. För det kommer mycket nytt sånt här. Och det är väldigt mycket orätt folk. Det är väldigt mycket mod i det ledarskapet.
Ja.
Det var det jag skulle komma till.
Ja, verkligen. Och man behöver verkligen våga, så att säga. Det finns ju massvis av exempel på det. Att sitta still i båten är ofta ingen lösning. Jag kan inte komma på någon bransch eller grej när det är framgångsrikt sett över lite längre, som i 100 år eller något sånt där.
Det beror på med kärnvapen till verkningar.
Ja, kanske. Men antagligen så är inte ens... Till och med där går det ju säkert att göra saker bättre. Ja. Går in lite på det där med mod då, för det är inte bara... Det kan ju också finnas en nedsida. Bristande impulskontroll och galenskap. Alltså negativ galenskap kan ju komma ur ett överdrivet mod. Det kan ju finnas ett högmod och så vidare. Så vad är det liksom, sen när man väl står där och ska tro på någonting med maggropskänsla, men ändå inte så här, ska jag köra eller inte? Så kan det ju finnas lite tankeknep och lite sätt att förhålla sig då. Typexempel är ju att blixtsnabbt värdera de största konsekvenserna. Helt enkelt uttryckt, går det här att backa på något enkelt sätt? Och vad är den största risken jag har tagit när jag backar det här beslutet? Och om man provar den tanketesen lite snabbt på olika saker, då visar det sig att väldigt, väldigt många saker, kanske mer än 90% av alla beslut man fattar, går att backa till en ganska låg kostnad. Sen finns det några klassiska saker som inte är så. Då. Mitt eget klassiska exempel är ju fasta anställningar. Har man fattat beslutet att fastanställa någon, så går inte det att backa på det så här himla enkelt i alla fall. Och det kan kosta väldigt mycket pengar och ställa till problem då, om man faktiskt gör en felrekrytering. Så där kan det ju finnas anledning att vara långt ifrån sin impulskänsla och verkligen kolla och fundera en gång till och hålla på så att säga. Men jag kan ta med för exempel prova och utveckla någonting. Det är ju en typisk agil tes. Prova bara. Man förlorar bara en sprint. Köpa saker som utbildningar eller prylar eller vad som helst. Värdera det jämfört med vad personalen kostar. Det visar sig oftast att det är jättebilligt och bara dumt att inte prova. Verktyg och sånt där. Så brukar jag tänka kring mod. Sen är det ju självklart lite, det är ju en erfarenhetshistoria. Ju fler saker som har gått bra, eller om det är många saker som går bra, så blir det ju lättare. Det gäller också att ha en viss ödmjukhet och det där. En klassisk sak som hämmar en organisation är ju rädsla. Och det kan ju finnas ganska många sorters rädsla, men typiskt kan det vara rädsla för att misslyckas. Och om vi nu kommer in på sånt som kanske ledarskap som inte fungerar så himla bra, så kan det ju vara olika former av dömande ledarskap. där människor känner att det är inte säkert att misslyckas. Det kommer bli obehagligt, någon kommer bli arg på mig, jag kommer till och med få negativa konsekvenser för mitt jobb eller mina arbetsuppgifter eller något sånt där. Om folk känner så genuint, då blir det ju en väldigt stark sitta still i båten-effekt. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att få det kreativt och få människor att utvecklas och tänka själva. Det kan också finnas rädsla att bli ifrågasatt på kunskapsbasis. Väldigt, väldigt vanligt. Om man har en sån, särskilt i såna här kunskapsindustrier, om man liksom värderar kunskap högt och har en sån stil när många människor uttrycker sig tekniskt och kan mycket teknik, då gäller det verkligen att kombinera det med någon slags öppenhet att alltid förklara allting från när någon behöver det. För att inte skapa rädsla och beteenden när olika människor försöker gömma sig. Vill du lägga till något?
Ja, jag lyssnar. Det var väldigt intressant.
Mod.
Sitt och lär mig.
Precis. Jag kanske ska släppa modspåret lite. Men det är i alla fall det är inte det enda sättet att bedriva saker. Men jag tycker att det är en väldigt viktig hörnse. En sån här sak som kan hända är imperiebyggande. Det kan ju ofta vara knutet till någon slags rädsla. Alltså ledare som känner sig lite rädda för att inte vara tillräckligt betydelsefulla eller viktiga, eller de kan ju börja bygga imperier. Det är ju väldigt liksom, vad ska man säga, helt superklassiskt, så är det ju ofta status i att ha en stor organisation.
Det är märkligt, och det har jag märkt. Sen jag blev chef så har jag fått frågan flera gånger, hur många är du chef för? Ja. Och där verkar det vara någon form av status då. Liksom 5 är lite halvdåligt kanske, medan 20-30 då, oj vad mycket folk. Så det verkar ligga någon form av hierarkistatus i hur desto fler folk du har anställd under dig som chef, desto bättre är det.
Och det är klart att någon rim och reson kan det ju ligga i det. För att det är ju kanske lite svårare att leda väldigt många människor på någon form av statistisk basis. Om man är chef för 10 000 människor är det kanske svårare än att vara chef för en.
Mm.
Så det kan vi kanske hålla med om. Mm. Men det är ju väldigt många andra saker som spelar roll också för ett chefsjobb eller ledarskaps svårighet. Men det är ju en faktor.
Precis, och man kan tänka precis som du gör. Det är klart det är svårare att vara chef för 10 000 personer än för en. Men den tankesättet gör ju också att det leder till att folk bygger sina egna grupper eller avdelningar med mycket personal.
Ja.
Snarare än fokus på vad de levererar. För att då få status runt i andra organisationer, men kanske även utanför sin egen organisation. Man vill ha så stor grupp som möjligt. Det gör liksom att man skaffar administrativa uppgifter.
Ja.
Man skaffar ett ineffektivt arbetssätt för att helt enkelt sprida ut och bli så många som möjligt.
I värsta fall, ja.
Mm.
Och man löser typiskt ett leveransproblem genom att ta in en person till istället för att fundera på vad man kan använda.
Gärna då en agil projektledare, om vi ska hänvisa tillbaka till förra avsnittet.
Till exempel. Eller två.
Ja.
Och det där är lurigt. För sen kan det ju vara rätt att ta in en människa till. Och självklart kan det ju vara vi. Och vad ska man säga också, det är en sak med imperier och chefer, att om man har ledare som känner sig trygga i sitt eget ledarskap och känner sig trygga i sin egen yrkesroll och så vidare, då kan de ju, det kan ju hända att, jag menar, jag kan väl också sugen på att leda en större organisation, eller det är jag ju rättare sagt, men min lösning på det är ju inte att själv försöka smyga upp den organisationen som jag för tillfället råkar ha så mycket som möjligt, sakta men säkert, utan min lösning på det är ju att göra ett svinbra jobb på den organisationen jag har och så hoppas på att få ta en större organisation nästa gång med större svårigheter och mer komplexitet. Men där är ju väldigt, det beror ju väldigt, väldigt mycket på vad som belönas och vad individen känner för trygghet från sina egna chefer och ser för möjlighet för karriär och så vidare. En sak som jag hörde begreppet för första gången på Agila Sverige 2016, organisationsskuld. Det är typiskt för en imperiebyggande organisation att drabbas av organisationsskuld. Alltså nästan alla människor i vår bransch vet vad teknisk skuld är för någonting. Man har under tid dragit på sig tekniska saker som borde lösas men som man inte har hunnit lösa helt enkelt. Arkitektur eller annat feature som inte används, gamla fel, kan vara vad som helst.
Mm.
Men samtidigt som man oftast då hela tiden bygger en teknisk skuld, så bygger väldigt många organisationer en organisationsskuld. Det vill säga man rättar till saker i sin organisation. Strömlinjeformar den, fixar, donar. Människor, några byter jobb. Man kanske tar sig an nya aktiviteter och så vidare. Men några blir kvar. Alltså delar av organisationen roller, befattningar och så vidare blir kvar efter en omorganisation. Och om man inte tar tag i den frågan utan bara gör minsta motståndets lag, det vill säga rättar till det som är absolut mest akut, tillsätter dem eller vad det nu är, eller ändrar arbetsuppgifterna för dem där det är verkligen helt livsviktigt, men inte tittar på hela grejset runt omkring, då sitter man helt plötsligt med en massa människor som löser problem som var ett problem i en organisation som man hade för 2 år sedan eller 5 år sedan eller något sånt där. Och det kan ju vara fullständigt förödande, för de kan vara många. Dessutom kan de skapa problem för de andra som sitter och ska skapa mervärde i den nya organisationen. För de kan efterfråga olika former av administration och sånt där.
Exakt. Och är du då dessutom en imperiebyggare, så kommer du göra allt för att kanske till och med öka på den liksom, organisationsskulden. Ja. Snarare än att du tar bort den. För du vill ju inte strippa ner din egen organisation och bli mer effektivare på så sätt att du tappar folk. Utan du vill ju bygga upp din grupp med mer individer. Och det gör ju att du kanske identifierar den här organisatoriska skulden. Du vet om den, du identifierar den, men du gör ingenting åt den. Och det krävs kanske en del mod också, om vi ska hoppa tillbaka till det. För att göra någonting åt det också. Annars sitter man i båten då. Utan att göra något.
Vad det gäller, som jag tänker kring det där, så tänker jag väldigt mycket. Man måste titta på det som är... som inte är direkt mervärde. Som inte rakt av ska användas av en brukare eller kund. Vad är det då? Var kom det ifrån? Vad är det för problem som det egentligen löser? Det kan ju vara någon slags indirekt mervärde förvisso. Och det kan vara någon slags nödvändighet i det hela. Eller någon slags anpassningsteori till omgivning och sånt där. Men är det verkligen det? Eller är det bara så att det löser ett problem som fanns tidigare? Eller som man trodde fanns tidigare? I så fall behöver man verkligen gå in och peta. Och hoppar tillbaka till det vi pratade om förra gången också. Att om man inte har T-shaped people. Då är ju risken mycket, mycket större att det här händer. För att om man har människor som på riktigt ner i sin själ är T-shaped. Och vill jobba brett med olika saker. Då kommer de troligtvis att dras till det som behöver göras på riktigt. Men om man har människor som istället känner sin egen trygghet i vad det nu är för arbetsuppgifter de har fått. Då kommer de precis tvärtom kanske att krama fast till den för allt vad de är värda. När den egentligen borde försvinna.
Mm.
Vilket kan vara ett jätteproblem. Framåt då? Ska vi hoppa?
Mm.
Vad tror vi att det är? Om man tittar blick. Vi tar fram kristallkulan.
Det gör vi.
Vad syns där?
Vi spår i framtiden. Nej, jag får ofta frågan, och jag har hört frågan många gånger på Agila Sverige och även andra forum. Behöver man verkligen ha chefer i en agil organisation?
Mycket bra fråga.
Ja, det är en relevant fråga, och jag har funderat på det mycket och jag har verkligen inget bra svar. Men jag tror det finns vissa grejer som man kan göra som ledare eller som chef i en agil organisation. Ett är ju liksom att pusha organisationen mot att gå mot det här vi pratar om nu. Att ta bort vissa roller, rensa organisatorisk skuld. Det är väldigt svårt för ett scrum team att rensa organisatorisk skuld.
Ja, det kan det vara.
Och det kanske inte det heller de ska lägga fokus på. Så, utan vissa grejer kanske ligger utanför som behöver tas bort. Sen så tror jag absolut det finns en form av mognadsgrad. Så när teamet är tillräckligt moget, då tror jag absolut det finns kanske mindre behov av en chef. Liksom. Det är ju någon form av gruppdynamik där. Att när gruppen är väldigt mogen och väldigt effektiv, så minskar ju behovet av ledarskap. Och ledarskap behöver ju heller inte innebära att det finns en chef. Liksom. Utan ledarskap kan ju finnas informellt i gruppen också. Men om man tittar lite på vad jag tror ledare kan göra. Eller vad vi jobbar med också.
Mm.
För guds skull. Vi är ju chefer i en agil organisation.
Verkligen.
Så tittar vi ju mycket på också vad händer framöver. Och hur kan vi pusha det här ännu mer liksom. Och då kan man ju, om man ska prata mod då, så kan man ju prata om lönesättning till exempel. Det är någonting man skulle kunna lägga ner på teamen. Behöver inte jag som chef göra. Det skulle vara jätteintressant. Och inte då köra det här klassiska pottgrejen, utan snarare bara teamet får som uppgift att sätta sina egna löner. Och sen får de helt enkelt komma tillbaka till mig som chef då, och säga att okej, det här är vad vi har sagt. Om nu alla då har gett 10% löneökning till sig själva, så får man ju fråga då, okej, har ni tänkt på helheten här? Hur ska hela det här bolaget kunna ge alla 10%?
Men det blir ju sällan så om man har kloka människor.
Nej, precis. Det känns som att de måste ju också fundera på okej, hur funkar helheten? Hur är det här ens rimligt? Första förslaget kommer säkert vara det. Gud vad roligt, nu ger vi oss själva en jävla massa lön. Men det är klart, innan de presenterar det så hoppas man ändå att de gör någon form av genomgång och tänker att, nej vänta, går det här ihop liksom? Nej, det gör det inte. Okej, någon som har presterat bättre än någon annan och så vidare. Och drar man den här tanken ytterligare längre, så Scrum förordar ju liksom fasta team och att man jobbar väldigt hårt med att man är fasta team, och teamet rör man inte så mycket, utan man jobbar med liksom ledarskapen och gruppdynamiken i teamet. Och sen om någon slutar och så vidare, då får man ersätta en den medlemmen och sådär. En annan teori är ju att man gör om istället hela tiden. Att man inte väljer att göra någon gruppdynamik, utan så fort man passerar första stadiet så gör man egentligen om. Så man har en ständig rotation. Det gör ju att man slipper tappa effektivitet medan man gruppdynamiken går framåt. En intressant tanke som jag har testat nu på senare tid, det är ju att istället för att ha liksom fasta team, så har vi tagit en backlog med saker. Nu var det inte utvecklingssaker, utan det här var förbättringsaktiviteter.
Mm.
Men vi tog dem. Just då i första omgången hittade vi på dem helt själva. Vi placerade ut dem i ett rum. Jag tror det var 15 eller 20 objekt. Helt random ut i ett rum. På väggar och sådär. 15 aktiviteter. Ingen beskrivning vad man ska göra, så utan bara vi behöver förbättra vår testning, vi behöver förbättra vår continuous integration, vi behöver förbättra vad som helst. Och sen lät vi alla då team gå in där, och sen fick de helt och hållet självorganisera sig. Så om de ville fick de vara sitt team de är idag. Eller alla kunde jobba med en uppgift, eller alla kunde ta var sin uppgift, och fanns inga spelregler, utan alla fick välja helt och hållet. Och sen så fick de 2 veckor på sig att göra precis vad de ville med det här då. Det kan de kunna göra. Det kan
inte
göra
på heltid, ska jag säga.
Nej, inte på heltid. Det var 2 veckors period med begränsad tid. Då. Men då får de testa och göra precis vad de vill. Det kan vara allting från att implementera något i koden till att ändra arbetssättet, till att göra om teamen, till att ändra hur vi jobbar med verksamheten. Mm. Det är precis vad som helst. Och den tanken skulle man också då kunna ta och slå ut på om det här skulle vara vår riktiga backlog med de featurena och TR:erna och så vidare vi behöver göra. Då skulle man kunna också slänga ut dem i ett rum.
Mm.
Och så bara visa det här är business-prioriteten. Liksom. Men det får ju teamet också då tänka likväl som de tänker med sin lönesättning. Att om de alla går och väljer det de tycker är roligt. Och sen blir det som är business-prioritet 1, 2, 3 inte valt. Då får de ju också försöka tänka på en helhet. Att okej, det kanske är ett TR-paket som inte är så roligt som är prioritet. Då får ju antingen då liksom okej, men vi kan ta det också om vi kan ta den där. Eller, de får liksom lösa det. Det tycker jag vi som chef i en organisation kan göra. Vi kan utmana vår organisation att våga gå åt det här hållet. Liksom. Mm. Att testa nya saker. Att ge dem mod. Liksom. Att våga utveckla sig själva. För jag tror ju att de där teamen som kommer testa det där och jobba med det kommer bli väldigt mycket bättre än team som styrs av en chef som sitter och säger hur det borde vara.
Ja, verkligen. Där är jag faktiskt sugen på att prova. Ja, en sak som jag funderar på är om vi körde så där under långt eller halvlång tid, skulle det då bli nya fasta team?
Mm, det är ju en superintressant fråga.
Och jag har en vag känsla av att det skulle bli ganska fasta team, tror jag.
Mm.
Och kanske att de teamen var bättre än dem. För nu har ju vi i någon bemärkelse toppstyrt det där.
Mm.
Inte så att kanske om någon säger någonting så lyssnar vi förstås på det. Men det är ju liksom huvudsaken toppstyrt. Då skulle det ju vara helt bottom up. Och då skulle ju verkligen, och då skulle ju de ju våga prova och finjustera och hålla på tills det säkert blev väldigt, väldigt bra.
Det skulle innebära att om teamet på retro kommer fram till att rent personlighetsmässigt så funkar det inte för mig. Jag känner inte att jag connectar med det här teamet liksom. Och då hoppar jag över till ett annat, för jag tror det kommer funka bättre. För jag tänker helhet här och så vidare då. Så då skulle de ju liksom, då blir det ju verkligen självorganiserade team på så sätt. Sen finns det väl då, jag har ju en del rädslor i det här då.
Ja, vad är det?
Jo, men det är ju typiskt att det skulle bli ett tjejteam och ett killteam. Ja. Att det skulle bli ett team med bara utländsk bakgrund mot svensk bakgrund. För de vill prata svenska och inte engelska. Det skulle kunna vara att det finns några individer som kanske presterar sämre. Skulle hamna utanför och bli ett eget team. Ja. Medan det blir något form av A-lagsteam där alla duktiga utvecklare sitter. Elitteam, precis. Så i värsta fall så blir det ju ett elitiskt killteam som inte vill ha med några tjejer, ingen utanför Sverige och så vidare. Men återigen, samtidigt som jag säger det här så inser jag att jag förminskar ju verkligen min grupp om jag tror att de kommer göra det här. Liksom. Ja. Så likt väl med lönesättningen, ja, deras första förslag kanske är något sånt. Men jag tror ändå att det inte är det de kommer lämna fram i slutändan.
Vi har ju jobbat en hel del med en samarbetspartner från Indien som har levererat konsulter.
Mm.
Och hade man, när vi började med det en gång i tiden, en gång på 00-talet. Om vi då hade haft den här modellen och inte gjort någonting överhuvudtaget, då hade de antagligen haft svårt att komma in i de teamen som redan fanns.
Mm.
Men jag tror kanske nu när man är van att jobba på engelska och lite kors och tvärs, att det inte nödvändigtvis skulle vara någon jättefråga. Men det vet vi ju inte. Det skulle kunna prova.
Ja, det skulle vara otroligt intressant. För nu, det vi pratar om nu då, det är alltså 5-6 olika team som vi sitter på. Eller som vi är officiellt ansvarig för i form av chefskap då. Så det är kanske individer någonstans 45-50, något sånt. Så det är den storleksordningen. Men det här ska ju skalbart, det här kan man göra med om man har två team, ja. Eller 10 personer. Eller likväl så om man är ett bolag på 2000 personer, så kan man ju också,
ja,
testa och slå om det här.
Man kommer ju slå i en transparens när man inte längre kan spela på en fotbollsplan på ett enkelt sätt och se över hela planen. Då kommer man få den sortens utmaning. Mm. Alltså så länge man kan samlas i ett rum och alla kan se alla.
Mm.
Och alla åtminstone kan se vad det finns. Alltså man på en rimlig tidsperiod kan gå ut och titta på alla uppgifter. Då är det ju lättare.
Mm.
Sen vet jag inte. Sen blir det ju någon form av hierarki. Att man måste väl skicka representanter och grejer. Även om de inte skulle behöva vara chefer, så skulle de i alla fall behöva utses och mötas och hålla på. Mm.
Jag tänkte ju också på att om det är något, om vi är i det här rummet nu och ska välja arbetsuppgift igen, om det är någonting som är jävligt tråkigt, det är en teknisk skuld, vi ska refakturera en stor del av koden, eller vi ska konvertera från ett gammalt kodspråk till något nytt eller sånt där, som är liksom, det är jävligt osexigt, det är väldigt mycket jobb och det behöver göras iterativt i 10 sprintar framöver någonting.
Ja,
och det är prio 1 igen, ja. Liksom så.
Det är ju ett ovanligt case.
Ja, det är väldigt ovanligt case. Ja, det var det också. Men jag ville bara göra det osexigt. Jag vet inte om jag ska lägga på mer för det. Antingen så, okej, vi var ju på scenariot där att ingen team kommer välja det.
Ja.
Men man kan ju också hotta upp det. Slänga in 5 semesterdagar.
Ja.
Och 10 000 kronor i bonus för det teamet som tar det. Eller slänga in en middag på Operakällan och en natt på Grand Hotel till alla teammedlemmar som tar det liksom. Man skulle kunna göra så för att balansera ut också. Men då är man inne och detaljstyr lite igen å andra sidan. Men
och tredje sidan, fast det här spelar ju roll då om man...
Nu måste jag hitta en fjärde sida.
Ja, men vänta lite. Och tredje sidan så är det ju att om man även lät budgetansvaret och de här sakerna följa med, eller åtminstone att det fanns inflytande och transparens där också, då kan ju teamen själva börja bestämma över vad du nu sa för något, en middag på Grand Hotel och sånt där. Om det finns pengar till det då. Men då kommer ju det bli en, det finns väl några sådana pengar kan man tänka sig. Och då kan de ju själva trada över året med det.
Mm.
Att om någon gör den där tråkiga 10 sprintars grejen så får de, ja vad det nu är för någonting då. För det är, och det är ju lite samma som det där med lönen och så vidare. Att släpper vår tes här nu som håller på att växa fram tror jag är att släpper man ledarskap så kan man behöva göra det på flera områden samtidigt. Man kan inte hålla en av dem.
Det kan man väl, men som du säger så krävs det nog en viss transparens. I så fall såklart, för precis som du säger så för att kunna göra sådana grejer med lönesättning och sånt, då måste de ju också på något sätt veta hur det funkar. De måste ju veta vår budget för året. Vad innebär det utbildningsmässigt, så om vi ger den här löneökningen, vad innebär det och så vidare. Mm. Det är ju en helhet som behöver ändå. Men de behöver inte styra vid helheten för det. Man kan ju göra det fortfarande. Vi skulle kunna lägga ner lönesättningen utan att lägga ner något annat. Men vi kan behöva vara transparenta om hur budget ser ut.
Mm. Precis. Och jag tänker här också, allt sånt här hade varit lite lättare om man på riktigt hade ett eget litet, om den organisationen som vi jobbar i hade varit ett eget litet företag som var vinstdrivande med egna kunder. Då hade ju transparensen kunnat vara hela vägen. Då hade ju alla kanske vetat hur mycket pengar som kom in och varför. Och liksom hur det där hängde ihop. Och då skulle man ju helt, tror jag, bli av med det här alla ska 10%-frågan. Ja, och går det svinbra kanske för det här förslaget att det kommit upp. Men då kanske det hade varit rimligt också.
Mm, exakt.
Och så vidare. Det blir lite svårare när man är en kugge i en jätteorganisation på det viset. Att vi får lite ekonomiska spelregler och de är inte intuitiva på samma sätt som ett riktigt litet småföretag.
Absolut inte. Sen så många gånger så tycker jag ändå att visst, vi har ju spelregler på oss, men vi kan ändå agera som ett litet bolag i vår grupp, vår sektion, vår avdelning.
Delvis.
Och många gånger för att övertyga höga chefer om nya saker, och det är sällan man kan lägga fram en idé på papper och det funkar. Utan det är ju att göra det. Vi skulle ju på riktigt kunna genomföra den här lönesättningen. Vi skulle ju vara tvungna att göra det under radarn. För det skulle inte vara tillåtet antagligen.
Skulle förmodligen vara smartare att vara utan att säga något.
Precis. Och då gör vi det. Och sen så när vi kom, får vi reglera, vi får kolla vad resultatet blir.
Ja.
Och det kan, i bästa fall så är det så att det blir godkänt hela vägen upp. Så att det ser ut som vi. Och då berättar vi att det inte är vi som satt lönen, utan det är teamet själva. Och på så sätt kan man då bevisa att jaha, är det? Oj, vilken häftig, hur fick ni det att funka? Och då kan det bli väldigt intressant. Och det kan bli en bra spin-off-effekt på hela organisationen. Men det krävs ju en del mod då för att göra det också, såklart.
Och det finns ju, alltså jag ser ju direkt att det finns saker att tänka på där. Vi har ju avtal med fackföreningen och sådär, om hur det här ska gå till och sånt där. Mm. Så man kanske, det är kanske ett avtalsbrott. Det är ju i alla fall en fråga som man ska beakta innan vi gör det så.
Mm.
Jag har en sak jag vill gå till sen från futuristisk syn här. Men vad har du mer du vill dra till med på futuristisk syn?
Lite. Det är ju väldigt intressant ämne. Det är något jag tycker är roligt. Med evolutionen, om vi går tillbaka till den.
Ja.
Lite tvärkast. Så är det ju så liksom att det finns den här klassiska bilden på en apa som står liksom på alla fyra. Och sen reser sig upp och börjar gå på benen. Och sen till slut så står vi homo sapiens där. Människan. Det som är intressant på den här bilden, det är liksom att den är slut där. Det står inte punkt, 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 punkt.
Nej, ofta inte. Nej.
Utan vi tänker liksom att vi har nått målet i evolutionen. Och man får ju tänka då att det är ju bara att titta framåt så kommer det där utvecklas liksom i all oändlighet.
Mm.
Den har ingen ände.
Nej,
och antagligen så kommer vi inte stå på två ben med två armar framöver liksom.
Nej, inte om väldigt lång tid. Nej. Nej.
Om vi då tar tillbaka det synsättet på agilt arbetssätt. Jag kan tycka att nu går diskussionen också ut att okej, okay, det är agila team, det är scrum team vi ska köra och det är det som gäller.
Mm.
Och sen så försöker vi adopta in det, okej, okay, hur skalar vi det? Och då kommer Safe eller andra ramverk för okej, okay, då kan vi skala det här till någon programnivå, vi kan köra på stora bolag och ja, man försöker liksom anpassa på alla sätt och försöker få in det i alla boxar och sådär. Och det är ju bara att inse det att det är klart om ett par år så kommer agilt arbetssätt ses som vi ser på Vattenfall idag. Som ett idiotiskt arbetssätt. Det kommer sitta två stycken chefer på ett bolag som har gjort en podcast och såga alla hur fan kunde man vara scrum master liksom. Och hur kunde agil coach likväl som vi sitter och då kanske rantar om agila projektledare.
Absolut.
Så jag bara vill ha med en tanke. Det finns en del artiklar som är intressant hur man ska jobba. Och vi har touchat lite på det också. Det här med självorganiserade team och placera ut uppgifter i rum och så vidare. Jag tror att man kommer gå från fasta team ganska snart. Jag tror inte det kommer vara superaktuellt allt för länge. Och vi får absolut inte fastna i. Nu heter det här agilpodden. Men vi får absolut inte fastna i att det här är det enda. Det här är det vi ska jobba med i all evighet. Och det här är det bästa på jorden. För det är det inte.
Jag tycker en sak om det där. Alltså jag håller med dig. Och jag håller särskilt med dig om såna här saker som innehåller alltså fasta dogmer så att säga. Det jag tänker kring det där är att om vi tittar på Toyota och tittar på deras företagskultur, då har ju den varit framgångsrik sedan 30-talet eller något sånt där. Nu blir jag lite osäker själv. Den ligger riktigt hårt efter andra världskriget i alla fall.
Mm.
Och den har ju liksom hängt. Det är inte så att de hade samma. De hade ju inte daglig styrning och visuell planering 1952 visningsvis. Utan det var ju helt andra grej. Men det är samma grundkultur. Mm. Och det är ju mycket det här skillnaden på fisk och att lära sig fiska.
Mm.
Och
ta den för att vara tydlig.
Ja, att man kan ju komma. Det är ju jättevanligt när någon ska bli. Om vi hoppas att lean, begreppet lean, som är den västerländska benämningen på Toyotas företagskultur i någon bemärkelse, eller det är min uppfattning. Då är det ju väldigt många som kommer och ska implementera lean, ungefär som man kommer och ska implementera agilt. Och då är det ju lite att man kommer dragandes med fisk där då, som jag ser det. Alltså att man kommer med några whiteboards, visuell planering, daglig styrning, ett helt kit färdigt. Så utbildar man personalen att använda det. Och sen så går man därifrån. Och sen är de lean. Eller jobbar lean då. Och då kanske de momentant har höjt effektiviteten ganska mycket. Från vad de nu gjorde innan. Men sen kommer de ligga på exakt den effektiviteten till evig tid. Mm. Men om man däremot lär dem fiska. Det vill säga lär dem att själva hela tiden förbättra de där sakerna. Då kommer inte det hända. Och det har det ju inte gjort än så länge i Toyotas fall. Eller. Toyota är ju fortfarande ett framgångsrikt företag.
Mm.
I nu ska vi se, jag är inte så inläst på Toyota, men det är 60-70 år har det väl varit ett framgångsrikt företag.
Mm. Men å andra sidan ska vi säga det, nu kommer ju typ Tesla och till stor del kan ta över en sån här. Så det, likväl som vi pratar om Storytel och Nordstedt, så kan det ju komma ett bolag som ganska snart bara köper upp Toyota och göra något helt annat.
Men jag känner väl kanske att med det synsättet, nu säger inte jag att agilt ligger ju lite där och balanserar mellan det ena och det andra. På ett sätt så är ju ett agilt tankesätt, det är ju det jag förespråkar. Och det är ju lite att tänka någonstans i närheten av sånt som Toyota utbildar sin personal och tänker. Men det finns ju också det här, just det andra synsättet med agil. Nu ska vi bli agila, agil implementation, är vi färdiga, agil mognad. Det kan, alltså jag säger inte att man aldrig ska mäta agil mognad, men det finns en jättefara, för det kan skapa en känsla av att man är klar och så vidare. Och det knyter väldigt mycket an till det du säger. Och sen om man ska byta benämning på det eller inte, det har jag ingen uppfattning om. Men det viktiga är att förstå att det är en evig resa, liksom ett evigt gnetande. Och det som är fiffigt idag är kanske inte fiffigt imorgon. Men det är alltid fiffigt att förbättra sig.
Ja, det är antagligen. Och samtidigt som man förbättrar sig då, så måste man också då se över att det vi ändrar på och saker vi förändrar, vi måste se till att vi inte är kvar i det gamla då. Alltså om vi till exempel har en stor puls eller någonting.
Mm.
Eller vi har en avrapporteringssätt. Eller att inte det bara ligger kvar liksom i all evighet. Och då, för då skapar vi just den här organisatoriska skulden. Och massor med tjänster runt omkring som vi verkligen inte behöver.
Jag ponerar att man har ett stormöte som löste ett problem som fanns i en gammal organisation. Om man då byter organisation, så är det ju då, tycker jag, inte bra kvar stormötet.
Antagligen inte.
Bara för att. Antagligen är det inte det helt enkelt. Fast det är ju då väldigt många som, de, framförallt de människorna som är anställda för att hålla i stormötet, deras reflexmässiga, det är ju deras liksom viktigaste grej, då är ju deras reflexmässiga liksom behov är ju att behålla det där då. Och det är den linjen de kommer driva om att göra någonting åt. Ja, futuristisk syn hitan och ditan. Jag är lite sugen på att glida tillbaka till ledarskap. Det är en sak jag ofta har tänkt på. Det här har jag faktiskt tjatat om sen jag, åtminstone så länge jag har varit andra linjens chef. Och det är att man behöver ha någon slags frihet. Det kommer jag ihåg, det var en av de första frågorna jag fick. Jag hade lite visioner och ville att folk skulle ta tag i olika saker och problem och sånt där och liksom förbättra. Och så, men det går inte för att... Vi har ingen tid till det. Och då dök min den här gamla goda, jag vet inte om du var tvungen att höra den, förrådsliknelsen upp.
Nej.
Jag har du missat förrådsliknelsen? Ja. Nej, jag jobbade med en liknelse för det här. Jag
är glad att jag slipper.
Ja, kanske. Ja, i alla fall. För då var det så här, ja, men då ska vi tillsätta en resurs till för att hinna göra förbättringsarbetet eller vad det nu var för någonting. Eller innovationen, eller det tror jag inte vi pratade om på den tiden, men någonting sånt där. Och det tycker jag då är lite som att om man råkar ha mycket grejer hemma, vilket ganska många människor kan identifiera sig med. Då köper man till lite mer förråd. Eller bygger ett förråd eller hyr ett förråd på stan. Eller vad det är för någonting. Och det kortsiktigt funkar ju det ganska bra då. För då ställer man dit några grejer och så vart lite mer plats och ordning. Och så klarar man av att göra vad det nu var. Men sen brukar det ju då, om man inte har ändrat någonting i sitt beteende. Så funkar inte det långsiktigt. Utan då kommer även det förrådet bli fullt. Och så håller det på så här. Och det jag säger då, det är att det är som fråga om att lära sig slänga eller ha ordning. Och på samma sätt så är det en fråga om att lära sig, alltså lära in ett beteende när förbättringarna görs. Lite så som det här, så det var ju 10 år sedan jag pratade om det här, men lite som vi gör nu om man lägger förbättringsarbetet in i sprintarna till exempel. Då har man ju skapat en sån ordning som är självunderhållande så att man på riktigt gör sina förbättringar. Vad jag ska komma till är, efter den här långa utläggningen, är att det behöver finnas en sån frihet. Om ledarna i en organisation går in och lägger sig i varenda grej som människor gör, Det kommer inte bli kul och det kommer inte finnas kreativitet och det kommer definitivt inte ske någon större innovation. Det måste finnas lite möjlighet till galenskap. Och det är, inte bara, det är ju lite olika aspekter. Dels måste det ju finnas möjlighet att ta sig tid till sådana här saker, men det måste också finnas möjlighet att känna att allting, man ska inte behöva förklara allting man gör helt enkelt. Då blir det bara platt, tråkigt och händer ingenting. Och det är en jätteviktig del i ledarskapet tycker jag. Och nu vet jag också att det var en av våra medarbetare som liksom sa det som en fördel. Att det finns möjlighet till lite galenskap. Att, alltså, både på bland på medarbetarnivå, men också att liksom cheferna kan tillåta sig att vara lite galna. Och jag tror det är jätteviktigt, och jag tror det är det som i framtiden kommer att odla, liksom, att vi får nya uppfinningar och sådana där saker.
Och även att vi har möjlighet att få bra personal. Ja. För det gör ju, det blir ju ett självrekryterande i det där.
Ryktet sprider sig.
Precis, för då pratar de med sina vänner om hur inte hur galen chef de har, men hur kanske vilken miljö de har på sitt jobb och jämför då.
Ja, men verkligen. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Och liksom med smarta människor som har mycket idéer, och de behöver ju frihet också. Mm. Det går helt enkelt att köra dem som galärslavar. Det blir inte, det är inte så, eller går och går, men det är inte så man får ut mesta möjliga av dem. Och då får man ju inte, när man då står där och känner att det här är för idiotidé, det här tycker jag verkar onödigt, då gäller det helt enkelt att bita sig i tungan. Åtminstone så länge det finns en balans.
Bra, ska vi runda av?
Ja, gärna.
Gärna.
Nej, jag känner mig nöjd.
Ja,
jag har väntat.
Ja, kul.
För räcker.
Det var avsnitt nummer 2 då. Och återigen, supertack för att ni har lyssnat.
Ja.
Nu har vi skaffat en Gmail i alla fall. Det är gilpodden@gmail.com. Maila supergärna in feedback på vad vi ska prata om. Om vi ska lägga ner det här eller om vi ska fortsätta. Förslag på ämnen. Mycket gäster. Välkommet. Om ni har några bra gäster som vi ska ha med. Och sen hörs vi väl helt enkelt nästa vecka då.
Precis. Tack så jättemycket för idag.